Blått snack och gott snack, Hasse Strandberg.
Och Ole Törner.
Vad gör han, tror du, nu i sommar?
Ja, nu i värme så njuter man väl mest.
Ja, man gör det. Anders Pålsson, Malmö FF, vad gör du?
Ja, just nu sitter jag på landet, en bit utanför Hör. Ja, jag pendlar lite mellan Malmö och Hör den här tiden faktiskt. Det är lite begränsat, men det är fotboll på hemmamatch och rätt mycket tv naturligtvis. Och sen är det närmast med familjen som jag lägger tiden just nu.
Skönt.
Ja, verkligen.
Hur har din coronavår och när hela den här cirkusen drog igång, Anders, hur har den varit för dig personligen?
Ja, alltså, jag har klarat mig och familjen har närmast också, men det är ju jättespeciella tider och man är jakt av försiktighet med social distansering. Man träffar kanske inte vänner och bekanta alls på samma sätt som man har gjort tidigare. Så att det är ju en väldigt märklig tid som vi lever i, det får man säga.
Jag tycker jag märker liksom här, där, när man träffar folk så här uppe på kontoret lagom distans, men spontant så vet man vill krama om någon eller slå high five eller någonting, och så kan man inte göra det, man får bromsa sig.
Ja, man glömmer lite nästan och får göra en störning emellanåt. Men det är ju viktigt att vi följer det här regelverket ju, så att vi kan få koll, och smittan får inte öka heller. Det är ju jätteviktiga bitar.
Och ena vågskålen då, folkhälsan, och andra vågskålen, den allsvenska fotbollen. Så tufft det har varit att sitta och titta på en tom Eleda och bara höra ekande när tränarna skriker.
Ja, det har varit skrämmande tyst både före, under och efter matcherna. Det är nästan så att det blir lite surrealistiskt när man sitter där ensam. Det är skrämmande.
Ja, jag känner ju också när man cyklar dit eller liksom inte en människa på vägen. Tomheten är redan på väg dit på något vis och på väg därifrån.
Ja, exakt. Man får inte någon stämning, man får inte upp adrenalinet. Så att det är mycket besynnerliga tider. Vi får hoppas att det snart är slut.
Är du en av de glada som i varje fall med anledning av din kapacitet i föreningen som får lov att sitta där uppe på Eleda och kolla, Anders?
Ja, så är det. Jag från styrelsens sida så är jag ju ensam i de matcherna på plats. Och vi är ju några stycken, några från ledningen också som finns där. Men vi saknar ju väldigt många. Vi saknar ju vår publik. Och vi hoppas ju, även om det var lite tveksamma kommentarer efter mötet mellan fotbollsförbundet och regeringen här nu i veckan. Jag tyckte det var inget klart besked riktigt som kom när vi skulle kunna starta kanske med någon form av begränsning i publiken. Vi hade ju hoppats på den 1 september, vi får väl se om det är realistiskt.
Har du en egen loft där uppe, så har du presidentsviten själv, Anders, eller?
Jag brukar gå in där och titta där, och där har jag min flaska vatten och en korv i pausen som nu, okay, jag får leverera. Det är ungefär så det ser ut.
Sjunger du hymnen själv också, eller?
Ja, det gör jag. Jag sjunger hymnen.
Och sen har du VIP-läktaren framför dig med Erik Perssons staty, är väl enda som finns där?
Ja, det är väl närmaste grannen till mig där då, ja.
Men du, jag sitter och tänker på det här med hur det är med så här i covid-tider, och du pratar om att regeringen ska bestämma sig huruvida, och så, alltså, för oss som står lite utanför vid sidan om, så känns det som att de med en anläggning som Eleda som tar så här i rundas länge 22 000, hur svårt hade det varit att slänga in kanske 4-5 000 personer och låta dem vara väldigt socialt distanserade?
Jag tror att vi hade klarat det jättebra. Vi har ju tittat på olika lösningar med bland annat att titta på, om vi nu tar sittplats, varannan rad och var tredje plats till exempel. Då skulle man väl få in mellan 3 och 4 000. Och man kan säkert hitta någon lösning på ståplats också. Så vi är ju fullt beredda att köra igång bara vi får ett besked.
Det pågår ju i Danmark också att man har börjat släppa på. Och det var ju 8 000 på ett derby där nyligen på en arena som tog då upp mot 50. Så att man har ju faktiskt testat det.
Det har man gjort, och man tittar ju framförallt, man vill ju separera ingångarna till platserna. Det har man ju försökt göra i Danmark, och vi har också tittat på hur vi kan lösa sådant hos oss. Så att ge oss bara ett besked så löser vi det.
Pandemin har ju varit liksom den röd tråd för den allsvenska säsongen och ekonomin för de allsvenska klubbarna, vad det betyder. Så här, det är ju lätt att säga då Malmö FF med en stabil ekonomi. Hur, alltså, vad har det innebärt i runda slängar så här långt, Anders, i intäktsbortfall?
Intäktsbortfallet har vi beräknat, så jag kommer att säga tidigare, till ungefär 100 miljoner svenska kronor, och resultateffekten på det är väl ungefär plus 50 miljoner plus minus ett antal miljoner. Vi vet ju det inte riktigt hur det blir med vissa av våra intäkter. Vi vet ju inte när vi ska börja spela med publik och hur mycket publik vi får ta in. Och vi vet inte heller hur det blir riktigt med intäkterna i Europe League. De blir ju också matcherna där utan publik, och det är ju single leg som vi kallar. Och sen så har vi ju spelat den också, och där vet vi inte om det sker några transaktioner. Så det finns ju en osäkerhet i den prognosen, men det är ju lätt att konstatera att den kortsiktiga effekten 2020, den blev ju dyster rent ekonomiskt. Så är det.
Är det vad du säger, att det kan bli minus 50 miljoner i årsbokslutet alltså?
Ja, det är det jag säger. Det kan bli mer och det kan bli något mindre beroende på de här osäkerhetsfaktorerna. Men helt klart är att det blir mycket stor och kännbar förlust på oss under 2020.
Sen ska vi ju veta det att folk pratar ju om 500 miljoner på banken och så vidare, men det är ju inte så, utan det är eget kapital. Det är de likvida medlen är ju betydligt lägre. Fortfarande väldigt mycket, men lägre.
Ja, det är rätt som du säger. 500 miljoner, det är egna kapital, och den största delen kan man ju säga av det är ju Eleda stadion. Det är ju en anläggningstillgång. Och sen har vi ju då kassan som vi precis nämnde, som var väl drygt 200 miljoner vid årsskiftet, och är fortfarande på en väldigt hög nivå här nu när vi har stämt av halvårsskiftet. Så att likviditetsmässigt ser det fint ut för oss. Men det är en del som blandar ihop eget kapital med kassan.
Hur är det som företagsledare, ordförande i Sveriges finaste fotbollsförening, att den här osäkerheten, den här ovissheten, Anders, alltså hur berör det dig, hur berör det omgivningen uppe på kansliet?
Ja, det är ju någonting vi måste leva med och förhålla oss till, och vi jobbar med olika förutsättningar, olika scenarier, att försöka förstå vad det innebär. Just nu så sitter vi och tittar på 2021, det är ju inte mer än några månader till som vi är där, och vi försöker begripa de mer långsiktiga effekterna av corona, och vad är det nya normala efter coronakrisen? Jag läste en WHO-rapport här i veckan, och den anger ju att det tar några år innan vi är tillbaka på en normal nivå som vi hade före corona. Så det finns ju anledning att tro att också 2021 kan bli ett svårt år ekonomiskt för oss. Vi har precis faktiskt börjat vårt strategiarbete i styrelsen och ledningen för 2021 till 2023 och tittar noga på vad kan ske där i vår omvärld och vad som händer med intäktsnivån. Det är ju den som styr vad vi kan göra på kostnadssidan och vilka satsningar som kan ske.
Är det frestande i det här läget att nappa på ett bra bud på till exempel Anel Ahmedhodzic om det skulle komma? Eller har ni is i magen och kan vänta till ett ännu bättre bud?
Ja, vi har is i magen. Jag tycker inte att det är aktuellt just nu faktiskt. Utan vi har ju som sagt en väldigt bra likviditet, och vi klarar ju sådana här svåra år. Och vi hoppas ju att värdet på Anel kan fortsätta att öka. Så det kommer väl en dag när den försäljningen ska ske, men jag hoppas att det inte är nu.
Sen kan man ju vända det på andra hållet också och säga att det finns ju föreningar som är betydligt mer illa ute och blöder mer. De har ju också spelare som kan vara intressanta för MFF. Vågar ni gå in och köpa i det här läget?
Ja, det funkar ju så att vi gör ju lite behovsstudier. Var vill vi förstärka någonstans? Och sedan finns det ju då på varje post ett antal alternativ. Tänkbara spelare, och det får ju ledningen då föreslå till styrelsen vad vi ska göra. Och då ser vi det egentligen som vi brukar göra. Så vi är inte spekulativa i det här läget nu med corona att vi ska köpa billigt någonstans. Vi kör på som vanligt. Det är lite tråkigt svar, men så funkar det.
Men det känns i alla fall som att de egna produkterna har fått börja få hamna lite längre fram i skyltfönstret, Anders. Ungdomssatsningen och kombinationen med JDT, det känns som att det har varit en rätt så lyckad kombo.
Ja, verkligen. Vi är jättenöjda med det. Vi tycker att vi gillar ju den här satsningen och att tränarna engagerar sig både i kanske i U17 och framförallt i U19. Nästan alla U19-spelare har ju varit med och tränat med A-gruppen, och det tycker vi är ett bra sätt att lära känna seniormiljön och kanske minska det här problematiska gapet som man har haft i många, många år mellan A och U. Så att vi vill ju fortsätta den här satsningen med på vår egen utsida och kanske lägga ännu mer resurser framöver på U17 och U19.
Konkret, har ni fortfarande kvar något mål om att 1,5 eller 2 spelare från de egna leden ska etableras varje år? Är det mer flytande än så eller?
Nej, vi har diskuterat detta ganska noga när vi har sportstrategi genomgång med ledningen här i våras, och det är ju en konkret målsättning, och sen får ju ledningen och utsidan jobbar med olika aktiviteter för att få fram just de här 2 spelarna ungefär som det är i snitt per år. Det kan ju, man kan ju nästan säga att det är 2,5 spelare om vi ska klara detta, och något år blir det kanske 1 och något annat år blir det 3. Men det är väldigt viktigt för oss att vi håller fokus och koll på den biten och att det levereras upp unga, välutbildade, lovande spelare.
Och nu är ju Annel på väg att etablera sig, måste man ju säga. Och Sarr har ju börjat lite grann.
Ja, båda två tycker jag har gjort väldigt fint. Annel har ju kanske varit den som har spelat mest under året. Och Amin Sarr har ju kommit in med några väldigt lovande inhopp, måste jag säga. Så att, det känns väldigt bra att få ge dem chans.
Det känns ju som den här otroligt så, breda truppen som snackar sig så vidare om att dels är det nyttigt att ha den här breda truppen, men framförallt att nu är det alltså upp till bevis från träning, och gör en bra träning så hamnar du som startspelare. Det verkar vara en större balans. Man har inte given en plats bara för man heter si eller så.
Nej, så är det ju. Det är ju konkurrens om i stort sett varje plats, och i längden så är det väldigt nyttigt, och man kan också i sådana här tider när vi har ett schema byta av och ge spelare som är i behov av lite vila, de får chansen att kanske då rehabilitera och komma igen på ett bra sätt.
Vi såg ju nu att IFK Norrköping började med att inte rotera speciellt mycket. De roterar väl minst i Allsvenskan tillsammans med Elfsborg, och nu ser man resultatet, medan MFF har roterat hela tiden. Det har alltså varit en medveten policy från Jon Dahl Tomasson, har det varit en medveten policy uppifrån också?
Ja, vi har diskuterat den på några sportmöten, och vi bejakar det som sportledningen har kört här. Vi tycker att det är rätt väg, men det är ju deras initiativ och deras tankar som gäller, och vi tycker det är rätt.
Om vi tittar på scoutingen, de nya spelarna som kommer in numera är ju nästan alltid folk som MFF redan har koll på. Antingen är det spelare som är återvänder, eller så är det spelare som har spelat i Allsvenskan. Det kommer liksom inga nya Riccardinho, Jotun eller Cavallio. Är det också en medveten policy?
Ja, alltså man kan ju säga att det är svårt nog att lyckas med alla spelarförvärv helt och hållet. Och vill man öka pricksäkerheten att det blir lyckade spelarförvärv, ja, då väljer man ju kända spelare som man har sett inte bara på video utan kanske kunnat följa i realt också. Så att, ja. Och det behöver inte bara vara från Allsvenskan naturligtvis. Men man undviker ju att investera i spelare som kanske aldrig har varit i Europa. Du ser ju några namn från Sydamerika här. Det är väl kanske då undantagen som du nämner som bekräftar regeln. Men jag tror inte det blir fler, ska vi kalla det, Montero som vi hade i MFF 1979 när han kom hit på vintern. Han hade väl aldrig sett snö någon gång, och första gången i Europa. Så det är för stor risk att det går fel med den typen av spelarförvärv. Sen har ju både Riccardinho och Jotun gjort det jättebra när de har varit här. Men vi är nog mer inne på att öka säkerheten i spelarförvärven, och då tar man sig kanske inte så långt bort i det okända. Man håller sig mer på Europaplan.
det finns ju en kritik just det här med att MFF scoutingorganisation är lite tunn. Man har en man och använder inte så mycket. Hur ser du på det?
Ja, det är inte en man utan det är flera. Alla är kanske inte anställda i Malmö FF, men vi har ett nätverk med kontakter som jobbar för oss. Och du tänker väl på Vito gissar när du säger att vi har en man. Men det, vi har ju också Danne som jobbar ganska mycket med och sen har vi ju personal på U-sidan. Och vi har en del samarbeten också. Vi ska kanske inte gå in i detalj på vem det är och var de finns. För det är lite företagshemlighet. Så att säga. Men jag tycker vi har ett bra nätverk när det gäller scouting och jag tycker också att vi har klarat det ganska bra måste jag säga. Men det är svårt att lyckas med allting. Det är inte bara på planen man ska lyckas med för att spela för värvare. De ska funka, spelarna ska funka i miljön som vi har och trivas med familjer och så vidare och så vidare. Så det är en helhet som man måste få att fungera.
Det finns ju ett romantiskt skimmer också över det här att kallat till presskonferens och så plötsligt sitter han någon som ingen har hört talas om eller har väntat sig. Men det händer liksom inte nu längre.
Nej, det är klart att det var spännande och kul när det var en helt okänd figur där som ni fick börja i journalistkåren att scouta lite. Vem är detta? Men ser man rent kraft på det så vill man ju ha väldigt mycket information om den spelaren man köper numera och då funkar det inte så bra att ge sig väldigt långt bort kanske i Sydamerika eller i Afrika på den delen där man har mindre möjlighet för att göra den här typen av undersökningar som vi pratar.
Finns det en beredskap också för att börja betala mer för nyförvärven? Jag vet att det var så innan corona att ni var inne på att kanske göra ett 20-30 miljoners förvärv och få garanterad kvalitet. Men nu kanske det har ändrat sig.
Ja, alltså vi har ju inte gjort någon policyförändring så tydligt. Men du har ju rätt i din fråga så vidare att vi har ju fortfarande ambitionen att vara bäst i Sverige, ledande i Norden och etablerade i Europa. Och sen har man kanske då stundtals eller på senare tid fått pausa den här Europasatsningen något. Vi vill ju förstå effekterna av corona, inte bara nu utan kanske 21 och 22 och förlorar man som vi gör kanske det här året 50 miljoner kronor, ja men då är det klart att då iakttar man ju viss försiktighet med pengar, det ska man ju alltid göra. Samtidigt så har vi, som du sa tidigare, vi har ju kapitalet om vi behöver göra investeringar och det finns ett ekonomiskt utrymme för det, men det ska ju finnas ett tydligt behov också som kommer från sporten och ledningens sida och kommer det och vi tycker det är en bra investering, ja, men då genomför vi det då. Så vi har inte gjort någon policyförändring.
Du Anders, du berättade här att du satt ensam uppe i presidentsviten och på VIP-läktaren och käkade din korv och hurrade. Och då tänker man att korvförsäljning med bara din insats i restaurangverksamheten, den kanske inte räcker till. Hur har restaurangverksamheten, kaféverksamheten och kioskverksamheten tagit stryk här under covid? Har ni några kalkyler på det?
Det har vi. Vi gör ju månadsslut och vi följer upp restaurangverksamheten specifikt. Och det är klart att spela utan publik och den här 50-personers begränsningen i följd av corona, det innebär ju mycket stor ekonomisk belastning på det vi kallar för food and beverage som i praktiken då har varit nedstängda. Så det är ju svårt nog att under normala förhållanden att få denna verksamhet att vara självfinansierad. Och det är klart att det är en stor förlust så som vi ser nu på halvårsskiftet. Det är ju lätt då att man drar i bromsen i snöret. Men vi tycker ju att det här är ett viktigt komplement till vår basverksamhet. Att vi kan erbjuda det till våra medlemmar och partners och kunder. Så att vi kommer att fortsätta med konceptet och försöka kanske till och med bygga ut det när vi har kommit in i normala gängor igen.
De som var anställda, finns de kvar sen när man ska starta upp igen? Eller har de sökt andra jobb och försvunnit i andra verksamhet?
Jag har inte koll på alla, men vi gjorde ju en permittering av en del personal där och en del har vi behållit kvar eftersom vi har haft köket öppet stundtals i samband med att vi har haft leveranser av mat eller matpaket till våra spelare och andra anställda. Så att därför så är det en mix kan man väl säga.
Kommer det att öppnas lunchservering på Erik snart till exempel och kommer man att öppna upp lite annat också titta på matcher.
Det hoppas vi kunna göra i takt med att man lindrar så att säga, eller öppnar upp för begränsat öppnande med publik, och att man kanske släpper på den här 50 personers begränsning. Men än så länge får vi ju hålla oss till det regelverket som finns. Men så fort som det släpps så är vi på bollen igen så att säga. Då kommer vi att öppna upp.
Om vi tittar på MFF i samhället så är det väl nästan verksamheten som har påverkats minst. Den har snarast ökat under pandemin.
Ja, så är det. Samhällsengagemanget blev ju inte bara nu under pandemin, men generellt en allt viktigare del för oss. Våra partners och medlemmar tycker att det är viktigt att vi engagerar oss i samhällsfrågor. De gillar att vi arbetar med frågor mot rasism och att vi förbättrar integrationen där vi finns. Och precis som du säger, under corona så har vi ju haft stödjande åtgärder, bland annat för Skånes statsmission för utsatta familjer och barn. Och förra veckan körde vi ju fotboll för alla. Det är ju en aktivitet för barn med funktionsvariationer som man får spela sommarfotboll och rita och leka och se på träningar och sådär. Så att vi har varit i full sving tycker jag i denna del av verksamheten. Men sen har vi ju karriärakademin att få unga i arbete hos våra företagspartners. Så vi har våra 17 fotbollsakademier i Skåne och i grundskolan fotboll mot rasism. Så det är ett fullt program. Och jag tycker faktiskt att i det här sammanhanget så kan det vara bra att påtala att vi är nettobetalare till staten och samhället, även om vi i år har fått motta så kallade omsättningsstöd och permitteringsbidrag i samband med corona. Alltså de här pengarna som vi har fått då, det rör sig om 12-13 miljoner, de är ju väsentligt mindre än det vi bidrar till staten med. Och eftersom vi är löneintensiva så betalar vi ju rätt så höga sociala avgifter. Och sedan allt ovanpå detta, intäkterna till staten för vårt samhällsengagemang. Så att jag tycker det är viktigt att påtala att vi bidrar till staten även i dessa tider.
Ni valde ju också att permittera folk på kansliet och personal, men inte spelarna. Utan spelarna gjorde en frivillig lönenedsättning. Ja. Var det självklart att ta det beslut?
Att vi skulle permittera personal, ja, det var ett beslut som styrelse och ledning var överens om att vi skulle göra. Och sen har vi spelarna själv tagit initiativet till att stödja klubben med ett löneavstående under de månaderna som man inte spelade. Så det är vi tacksamma för, att man har haft det goda om det.
Och vissa andra föreningar har ju valde att permittera spelarna också till viss del.
Ja.
Men då har era spelare kunnat träna mer och användas fullt ut även under de perioden som,
ja, så
som
är
inte
det.
Spelade.
Så är det. Vi har inte haft begränsningen då. När man är permitterad så kan man inte arbeta så att säga. Men det kan man ju göra när man har gjort löneavstående som de då gjorde i det här sammanhanget. Så vi tycker att det har varit en bra form både för spelarna och för klubben.
Är det fortfarande så att personal på kansliet och personal i klubben är permitterade?
Ja, det har vi några stycken, men i allt mindre andel. Inledningsvis var det ju någon som var permitterad 20% upp till 80%, så att vi har haft en skala där. Men i och med att vi har nu kommit igång med allsvenska matcher och vi har spelat i cupen och så här, så behöver vi ju den organisationen, matchorganisationen, så att de flesta är ju tillbaka nu. Och, ja, ekonomiavdelningar, administration och sånt här, det måste ju fungera hela tiden. Så att vi börjar komma tillbaka i stort sett till ett normalt stadium.
Samma fråga om spelarna då. Har de fortfarande lönenedsättning? Eller är de fullt ut?
Nej, den upphör i samband med att allsvenskan körde igång.
Det var ju kul att du nämnde kuppen, eller kanske inte så kul. Och ändå i perspektivet kanske underordnat SM-guld och Europagruppspel. Men visst var det bittert?
Ja, det var väldigt bittert. Det var nog många som hade lagt kampanjen på kylning och kanske hade börjat skruva på korken lite också. Jag tyckte vi hade väldigt bra kontroll i 86 minuter, men det hjälper ju inte när man har oflyt Sen tycker jag nog att vi tog samman väldigt bra på söndagen och kom igen fint med en 3-0-seger. Det är ju som du säger, allsvenskan är viktigast för oss och Europa League har ju mycket stor ekonomisk påverkan för oss och därefter svenska cupen. Men det hade ju varit väldigt skönt att få den här titeln efter 31 år. Men vi ger oss på det nästa år igen. Det hade ju varit en fördel också att vi hade gått in i andra kvalomgången i Europa League istället som vi nu får göra i första. Så vi hade haft lite mer vila. Men det som det är, vi kan inte ändra på detta. Fotbollen visar ingen nåd i sådana här sammanhang. Utan, vi satsar igen nästa år, då ska vi ta hem det.
Tror du på förbannelsen?
Nej, jag tror inte på sådant. Utan, fotbollen är så här helt enkelt. Att ett bättre lag vinner inte alltid, även om man leder i 86 minuten. Så det är det som också kanske är charmen med fotboll, att det är oförutsägbart ibland.
Jag läste årsredovisningen 2019 och där står en liten framåtblick. Och där nämns att vinna SM-guld och gå till gruppspel i Europa League, men cupen nämns inte. Ska man ta det som ett tecken på att cupen har inte samma status som en titel i MFF?
Det var ju slarvigt, tycker jag. Vi ville ju väldigt gärna vinna cupen det här året. Så det har varit väldigt mycket diskussion om det helt enkelt. Så en titel är alltid en titel. Så att vi ger oss i kraft med detta 2021 och vi la hem detta nu helt enkelt. Men allsvenskan väger tyst. Det ska vi inte sticka under stolen. Men kanske speciellt ett sånt här år. Vi har varit utan guld ett tag nu och det är också viktigt för Europaspelet framöver att vi vinner allsvenskan.
Där är skillnaden mellan MFF och många andra föreningar att du säger att vi har varit utan guld ett tag nu och så är det 2 år.
Ja,
inne på det tredje.
Det är under det trycket vi lever och vi accepterar det och gillar det. Vi tycker att utmaningen är bra och vi har ambitionen att vara bäst i Sverige och ska man vinna allsvenskan.
Om vi tittar på styrelsen, beskriv lite styrelsearbetet och uppdelningen. Vem gör vad i styrelsen?
Styrelsearbetet det pågår ju normalt nu kan man säga, månadsmöten. Det var ju lite mer intensivt i våras när corona blåsade upp och vi körde igång våra krisgrupper och då träffades vi ju ofta. Vi hade veckomöten i stort sett. Men vi arbetar ju i olika kommittéer, det tror jag vi har nämnt tidigare. Vi har 5 kommittéer, en sportkommitté, en ekonomikommitté, en marknadskommitté, säkerhet och medlemskommitté. Och vi har 2 nya ledamöter som valdes in på årsmötet senast. Det är Tina Andersson och Filip Olsson. Båda är ju marknadsmänniskor och finns då följaktligen i marknadskommittén. Tina jobbar lite mer med konsumentsidan. Hon har den erfarenheten från sitt arbetsliv och Filip som har jobbat på Puma och Hummels numera är mer på företagssidan. På den närmaste tiden så ägnar vi som sagt mycket tid för strategiarbetet. Vi försöker förstå då det hur det nya normala kan se ut efter corona och vi uppdaterar vår benchmark kan man säga med utvalda klubbar i Europa. Försöker förstå och lära vad de gör bra och hur vi kan förbättra oss. Och sen försöker vi naturligtvis ta in rätt mycket statistik och information om hur ekonomi och sådant utvecklas och vilka förutsättningar vi har på marknadssidan att gå ihop av våra intäkter. För det är ju trots allt så att det är våra intäkter som sätter ramen för vilka kostnader och vilka aktiviteter som vi kan göra framöver. Så det är ganska intensivt styrelsearbete här i höst med inriktning på framtiden.
Kan du avslöja lite om vilka klubbar ute i Europa ni har tittat närmare på?
Kanske inte ska gå in i detalj, men jag kan säga vi tittade på klubbar som då har likheten med Malmö FF, alltså medlemsstyrda klubbar. Vi tittar på klubbar som ligger rankingmässigt ganska nära oss. Vi tittar på europeiska klubbar framförallt och kanske inte i de allra största ligorna. Så får ni själva fundera och räkna ut vad det kan vara. Det är väl ett 10-tal klubbar och några av dem träffar vi. Och vi träffar också en del konsulter kan vi väl kalla det för som finns i närheten av UEFA och Europaspelet som har god insikt och kännedom om vad som sker i de olika klubbarna. Det är ett sätt att bedriva informationsarbete, kan man säga.
Kan du säga något konkret exempel på någonting ni har lärt er av studera klubbar ut i Europa?
Jag tror vi lärde oss väldigt mycket från 2014-2015 när vi tog ut i Champions League. Då åkte vi iväg med hela organisationen, allt från vår restaurangverksamhet till vår försäljarorganisation, shop och liknande, för att de skulle få komma ut och se och lära och prata med andra människor och också knyta kontakter med de här länderna. Så att jag tror att vi lärde oss en hel del om hur det funkar på den internationella marknaden, så att säga, den internationella sidan. Och det har vi tagit med oss. Sedan förändras ju detta, och nu är vi i ett sånt här brytningsläge med corona, och det är jätteviktigt att förstå hur det här ser ut när det nya normala inträffar igen. Så att det är möjligt att vi gör samma resa med i stort sett hela vår organisation som går ut och träffar andra människor.
Sen kan det ju funka på andra hållet också, att det finns ju lite fler svenska klubbar som ska ut i Europa och de har inte samma erfarenhet som ni har. Hör de av sig och vill ha feedback?
Nej, inte strukturerat så där att vi lämnar över information till dem. Men det är klart att träffar man dem så vill de ju gärna veta hur vi har hanterat vissa frågor. Det som är lite speciellt nu, det är ju resor och hur man hanterar dem. Och där har vi ju rätt stor erfarenhet för hur vi reser i Europa till olika ställen. Säkerhetsfrågor är ju ett annat exempel som också är viktigt med smittorisk och liknande.
Konkret, du pratar om att ni tänker 2021 och 2022. Är det helt naturligt och självklart att publiken kommer tillbaka i samma utsträckning som de har gjort tidigare?
Nej, jag tror inte att någonting är självklart här. Jag tror att det finns kanske ett uppdämt behov att fysiskt gå och se på fotboll igen. Jag tror det är väldigt många som känner en lust av att få komma och se fotboll och känna stämningen och vara aktiva fans på läktaren igen. Det känner många, det vet jag på samtal med våra medlemmar. Men det är inte helt säkert om ekonomin försämras och det är kanske djupare än vad vi tror och det är längre än vad vi tror, så handlar det ju om att man ska ha råd att göra vissa satsningar i den privata plånboken också. Då får vi hoppas att fotbollen ligger högst upp där, och sen har vi ju företagen. Vi är väldigt beroende av att våra partners fortfarande är med oss när vi kommer in i 2021 och framåt här. Och det är ingenting som är självklart, utan vi måste prestera och vi måste vara duktiga och vi måste vara hörsamma för de önskemål och krav som finns.
Kan det komma till ett läge där ni behöver tänka över prisnivån på biljetterna för att få tillbaka folk?
Säkert så. Det ligger ju i korten, tycker jag, att några ökningar av biljettpriser och sånt, det lär ju inte ske. Men samtidigt är detta viktiga intäkter på oss. Ska vi kunna bedriva våra aktiviteter så behöver vi ju biljettintäkterna. Det är ju jätteviktigt. Vi klarar ju några år med stora förluster, men vi kan inte göra det långsiktigt.
Du som pratar mycket med andra föreningar ute i Sverige, generellt sett, hur står sig MFF? Är det givet bara för att ni har så mycket pengar att ni klarar er bäst?
Ja, pengar betyder ju mycket i det här sammanhanget. Att vi är tåliga och att vi sitter lugnt i båten helt enkelt. Det är inga tokiga beslut som tas vi under press, utan vi sitter och jobbar ungefär som vanligt. Även om vi har naturligtvis en ekonomiskt svår situation. Jag tror att vi har det bättre än många andra föreningar som har ett lågt eget kapital och som kanske inte har några slantar på kistbotten. Det är ju en helt annan press att sitta i den situationen än vad vi gör.
Så du är rätt nöjd ändå om att vara ordförande just i MFF?
Jag är nöjd med framförallt att vi leder allsvenskan. Jag är nöjd med hur vi arbetar och jag ser ändå positivt på framtiden. Om det är någon som ska klara detta så tycker jag det är Malmö FF.
Och går det att låta bli och undvika missa att vinna serien med damlaget?
Nej, det tycker jag är givet. Det är, man ska inte räkna hem någonting, det har vi lärt oss. Men Damlaget startar ju nu här i augusti och jag tycker de har gjort bra ifrån sig i träningsmatcherna. Både mot Trelleborg och senast också när man spelade 1-1. Så att jag tycker att det ska vi kunna bocka av ganska tidigt. Jag tycker de har en bra performance.
När tror du att MFF är ett allsvenskt lag även på damsidan?
Ja, vandrar vi igenom alla serierna här så lär det ta 50 år. Men sen får man ju räkna med att när vi kommer närmare toppen att vi kanske inte kan gå rakt utan det tar något år extra. Så realistiskt kanske 6-7 års tid är någonting sådant. Om ingenting speciellt händer med att man lägger om system eller serier och så här. Så vet jag.
Är du fortfarande ordförande så du får vara med och uppleva det tror du?
Ja, det får vi väl se hur det ser ut när vi kommer så långt.
Jag hoppas i alla fall att det är betydligt kortare tid än 6-7 år innan du och jag träffas i en kiosk över en korv och en bira, Anders, och att vi snart kan få sjunga hymnen tillsammans.
Ja, det blir väldigt fint.